Välkommen till dagens djupdykning. Idag ska vi prata om något som bokstavligen förändrar hur vi jobbar. Alltså när din telefon plötsligt sorterar tusentals semesterbilder i prydliga mappar baserat på vems ansikte som syns, då är det ju smart.
Mm, verkligen.
Men när en maskin på under 5 sekunder kan skriva ihop ett juridiskt bindande avtalsförslag åt dig på jobbet, då är det inte bara smart längre, utan det är transformerande. Och om vi ska vara helt ärliga, lite skrämmande.
Ja, men exakt. Det är en helt annan nivå.
Så idag tittar vi på vad som händer när generativa AI flyttar in på allvar i vår arbetsvardag. Och utgår från ett oerhört gediget källmaterial som heter AI-körkortet.
Precis. Det är en guide skapad just för att ge anställda inom offentlig sektor och näringsliv spelreglerna för det här nya landskapet.
Vilket ju behövs.
Verkligen. Och målet med den här analysen, det är att ha dig som lyssnare från den där känslan av att vara överväldigad av all hype till att bygga en verklig strategisk förståelse. Guiden är matig, ibland rent av kompakt, men vi ska distillera ner den till mekanismerna du faktiskt behöver förstå.
Ja, för man behöver ju inte lära sig koda liksom.
Nej, precis. Inte alls. Målet är att du ska våga testa och navigera det här landskapet som ett proffs.
Och vi måste börja med att avliva en myt direkt, tror jag. För källmaterialet är väldigt tydligt med en specifik sak, nämligen att AI är matte, inte magi.
Mm.
Men jag måste erkänna att jag har lite svårt att köpa det där rakt av. Alltså, om det bara är matematik och statistik, hur kommer det sig då att maskinen kan skriva en djupt emotionell dikt om en hund, typ i stil med Strindberg, som faktiskt berör mig?
Det är en bra fråga.
Ja, det känns ju som att det måste finnas någon form av resonerande tanke där inne när svaret är så träffande, eller?
Alltså, det är en helt naturlig reaktion, för vår mänskliga hjärna är ju tränad att se medvetande så fort vi möter ett meningsfullt språk.
Ja, just det.
Men det är där vi bedrar oss själva. Generativ AI hämtar inte färdiga svar. Den slår inte upp fakta i ett bibliotek.
Nej.
Och den förstår absolut inte känslan i den där dikten. Den skapar innehåll ord för ord. Den tittar på vad du just skrev och räknar ut vilket ord är statistiskt sett mest troligt att komma härnäst.
Okej, så det är grund och botten bara världens mest potenta autokomplettering. Som när min mobil gissar nästa ord i ett sms, typ.
Exakt den principen. Men på en skala som är svår att greppa. Den har tränats på i princip hela internet. Och för att förklara hur den lyckas hålla den röda tråden i din Strindberg-dikt lyfter källan fram en mekanism som kallas för attention, eller uppmärksamhet.
Okej, hur funkar det?
Systemet förstår sammanhang genom att matematiskt väga in relationen mellan alla tidigare ord i texten. Källan tar ett väldigt konkret exempel här. Tänk dig meningen, katten jagade musen, den var snabb.
Mm, och om du säger det till mig så förstår ju jag från sammanhanget att det förmodligen är katten som var snabb eftersom den jagade.
Precis.
Eller så var det musen som var snabb och därför kom undan, beroende på hur historien fortsätter. Men jag använder ju min livserfarenhet av djur för att fatta det.
Ja, men exakt. Du har en mental modell av världen. Men det har inte AIN. För äldre datorprogram var ordet den bara ett isolerat och förvirrande pronomen.
Ja, de fattar inte alls vad det syftade på.
Nej, precis. Men genom den här attention-mekanismen tittar den generativa AIN på ordet den och skapar matematiska trådar tillbaka till orden katten, jagade och musen.
Okej, okay, wow.
Den räknar ut vem som troligast var snabb i just den specifika kontexten baserat på miljarder liknande meningar den har läst tidigare. Så den vet inte vad en katt är, men den vet exakt i vilka mönster ordet katt brukar uppträda.
Jag fattar. Men okej, om den är så otroligt bra på att kartlägga de här matematiska mönsterna, varför ljuger den då ibland?
Mm, ja.
Jag har ju själv sett hur den kan presentera helt felaktig information, men liksom en ton av absolut 100% självsäkerhet. Det är ju jättemärkligt.
Ja, och där berör du det källan kallar för hallucinationer. Vilket är ett av de absolut största hindren i arbetslivet. Men att säga att den ljuger, det antyder ju att den vet vad sanningen är och aktivt väljer att dölja den.
Sant.
Och så fungerar inte. Eftersom det är en sannolikhetsmaskin är dess enda uppdrag att leverera en text som ser ut som ett korrekt svar. Om den saknar faktadata i sin träning kommer den ju inte automatiskt att svara "jag vet inte".
Nej, den vill bara lösa uppgiften.
Exakt. Den kommer att använda sina matematiska vikter för att gissa fram ett mönster som låter som ett expertsvar, även om innehållet är rent påhitt.
Vilket ju skapar ett massivt problem, tänker jag. Alltså, om jag sitter på jobbet, har en stressig deadline och maskinen bredvid mig kan fabricera trovärdiga lögner på en millisekund.
Ja.
Varför ska vi då ens använda den? För det är ju den oron många bär på. Utöver rädslan att den ska ta våra jobb, liksom.
Absolut. Det är en helt relevant oro. Men källan uppmanar oss att zooma ut lite och titta på den strukturella verkligheten här. Både offentlig sektor och näringsliv står ju inför en enorm demografisk kris.
Mm, just det. Fler går i pension.
Precis. Fler går i pension, kraven på effektivitet ökar brutalt och vi har liksom svårt att hitta personal med rätt kompetens. Vi måste helt enkelt hitta sätt att jobba smartare, annars går ekvationen inte ihop. Generativ AI är inte här för att ta ditt jobb. Den är här för att göra det överhuvudtaget möjligt för dig att hinna med det.
Det är en bra poäng. Det är lite som du vet, det där projektet man skjutit upp i 3 veckor för att man inte vet hur man ska skriva det allra första utkastet.
Ja, det klassiska.
Ja, blanka pappret-syndromet liksom. Det är alltså där vi ska sätta in den.
Helt rätt. Källan föreslår ju att du ska betrakta AI som en digital kollega. Den är optimal för att ta hand om de repetitiva, tidskrävande grovjobben. Den kan sammanfatta 100 sidor tråkig rapport på 10 sekunder eller ge dig 5 olika rubrikförslag. Men det är här ansvarsfördelningen blir livsviktig.
Mm.
Människan är alltid chef.
Det påminner mig faktiskt om en tanke. Det är som att få in en hyperaktiv, extremt snabbläsande praktikant på kontoret. Praktikanten plöjer 1000 dokument och skriver en rapport på nolltid.
Ja, verkligen supersnagg.
Men praktikanten saknar all form av livserfarenhet, empati och liksom förståelse för den lokala kulturen i just er kommun eller ert företag. Du skulle aldrig ta praktikantens första utkast och skicka det direkt till ledningsgruppen utan att detaljgranska det, eller hur?
Nej, det vore ju vansinne. En utmärkt analogi, och källmaterialet driver precis den tesen när det gäller ansvarsfrågan. Om du använder AI för att ta fram ett underlag på din arbetsplats, är det du, alltså inte maskinen, som bär det fulla juridiska och professionella ansvaret för slutresultatet.
Det är ju en enorm skillnad.
Ja, och materialet tar upp ett slående exempel med jurister som testade att låta AI ta fram lagstöd för specifika ärenden.
Oh, jag läste om det där. Och resultatet lät till en början helt felfritt, eller hur?
Det lät fantastiskt alltså. Språket var tungt och auktoritärt. Den hänvisade till paragrafer, lagrum och prejudikat i helt rätt format. Problemet uppstod ju när juristerna faktiskt började slå upp källorna.
De fanns inte.
Nej, paragraferna existerade inte. AIn hade hallucinerat fram lagar som passade perfekt in i det mönster juristerna hade frågat efter. Den gav dem exakt vad de ville se, ur ett rent språkligt perspektiv.
Helt otroligt.
Mm. Och det understryker ju att stenhårt källkritik inte är ett valfritt steg längre. Det är själva kärnan i ditt jobb numera.
Ja, men vänta nu. Om jag som anställd är personligt och professionellt ansvarig och maskinen kan hallucinera ihop obefintliga lagar, då måste jag ju veta exakt var gränserna går innan jag börjar mata in min organisationsinformation i den. Hur undviker jag att hamna i domstol?
Mm. Det för oss ju osökt in på juridiken och säkerheten, vilket källan beskriver som en lök med flera lager. Du kan liksom inte bara titta på en enda luddig AI-lag. Verksamheten måste förhålla sig till allt på en gång.
Så vad pratar vi om för lagar då?
Innerst har vi verksamhetsspecifika lagar. Jobbar du i en kommun är det ju socialtjänstlagen eller plan- och bygglagen typ. Sedan ligger GDPR där som ett skyddsnät för alla personuppgifter.
Självklart.
Utanpå det har vi offentlighets- och sekretesslagen. Och först nu som det allra yttersta lagret kommer den nya EU-gemensamma AI-förordningen som styr själva systemens riskklasser.
Okej, men alltså, det är ju enormt mycket för en vanlig medarbetare att hålla i huvudet en stressig tisdag. Finns det någon liksom tydlig smärtgräns här som man kan förhålla sig till?
Ja, det gör det faktiskt. Och den handlar om skillnaden mellan externa och interna AI-tjänster. Externa AI-tjänster, det är ju de öppna, gratis eller billiga plattformarna du hittar på webben, vars servrar ofta står i andra länder.
Typ vanliga ChatGPT.
Precis. Regeln är kompromisslös här. Du får aldrig mata in personuppgifter eller sekretessbelagd information i en öppen, extern AI-tjänst.
Men varför är det så extremt farligt? Datan försvinner väl bara när jag stänger fönstret? Det är ju som en sökning på nätet, tänker man.
Nej, och det är ett livsfarligt antagande. För att förstå faran måste vi titta på mekanismen igen. När du klistrar in en känslig text i en extern AI bryts den ner till datapunkter, eller tokens. Hos många externa leverantörer används dessa tokens sedan för att träna och finjustera deras underliggande modeller.
Oj.
Det betyder ju att din sekretessbelagda rapport blir en del av maskinens matematiska minne. 3 månader senare kan en konkurrent eller en journalist ställa en liknande fråga och maskinen kan bokstavligen spotta ur sig din skyddade information som en del av sitt svar. Du har i praktiken läckt informationen till plattformen.
Herregud. Okej. Så för att rent praktiskt hantera det här lyfter ju materialet en minnesregel som jag verkligen tycker vi ska pränta in i alla lyssnare. USB-testet.
Ja, den är väldigt bra.
Om du sitter med en text, säg ett utkast till en personalutredning och tänker, kan jag klistra in det här i ChatGPT för att rätta stavningen? Ställ dig då frågan, skulle jag spara den här texten på ett USB-minne och glömma det på bussen?
Precis. Och om svaret är nej, ska det inte in i en extern AI. Punkt. Och vi måste också prata om det källan kallar för bakvägsidentifiering. För här slarvar många, märker vi.
Hur då menar du?
Man tänker ofta, ja men jag tar bort personens namn i texten, så är det lugnt. Men vi har ju redan etablerat att AI är en mästare på att pussla ihop mönster.
Ja men då behöver du ju inget namn. Den mängden datapunkter är helt tillräcklig för att maskinen, eller företaget bakom maskinen, ska kunna räkna ut exakt vem det handlar om. Pusslet är helt enkelt för lätt att lägga. Lösningen för organisationer som hanterar känslig information stavas därför interna, stängda AI-lösningar. Att organisationen köper in en instans där avtalet garanterar att ingen data läcker ut och att informationen inte används för träning. Vilket är den perfekta bryggan till att faktiskt prata om verktygen vi har till hands nu. Garaget vi ska välja vår bil ifrån, så att säga. Guiden nämner ju framförallt 3 stora aktörer just nu. Det är Copilot, ChatGPT och Gemini. Vad är skillnaden för mig som användare?
Microsoft Copilot är oerhört vanligt på arbetsplatser nu eftersom det byggs in i Office 365. Alltså det ligger integrerat i ditt Word, Excel och Teams. Om din arbetsgivare har satt upp det rätt är det en skyddad intern miljö.
Okej, skönt.
Sen har vi ChatGPT från OpenAI som ju är den mest välkända, men om du använder den öppna webbversionen måste du vara extremt försiktig och manuellt gå in och stänga av att din chatthistorik får användas för modellträning. Och sist har vi Google Gemini som är Googles motsvarighet och som integreras i deras workspace, alltså Gmail och Google Dokument.
Så vi har en rad bra verktyg, men källan lyfter ju också en stor röd flagga kring de här plattformarna. Oavsett vilken vi väljer så har de en inbyggd problematik från fabriken alltså. Bias eller statistisk snedvridning.
Ja.
Och det här är fascinerande, för om maskinen är tränad på internet, ja men då har den ju svalt all mänsklighetshistoria liksom, med alla dess fördomar.
Verkligen, och eftersom AI enbart är matematik, som vi sa, så speglar den exakt den data den fått. Om maskinen räknar på miljarder texter från internet och ser att ordet vd eller chef i 85% av fallen åtföljs av pronomenet han, så kommer den ju matematiskt att generera manliga chefer i sina texter och bilder. På samma sätt varnar källan för att vårdpersonal ofta genereras som kvinnor. Den har ju liksom ingen förmåga att bedöma om detta är ett önskvärt modernt samhällstillstånd. Den levererar bara det statistiska genomsnittet av historisk data.
Alltså om jag jobbar som kommunikatör på en myndighet som har strikta krav på jämställdhet och objektivitet, då blir ju det här ett konkret problem i vardagen. Hur hanterar jag ett verktyg som lutar åt 1950-talets normer?
Ja, men det gör du genom att vara övertydlig i dina instruktioner. Du kan aldrig anta att AI har lokalkännedom eller liksom förstår din organisations värdegrund.
Den vet inte var du jobbar.
Exakt. Du måste aktivt ge den parametrar för att tvinga den ur sina inkörda matematiska hjulspår. Ber du den generera en bild av en styrelse, ja men då måste du specificera att styrelsen ska bestå av en mångfald av åldrar, kön och etniciteter. Annars får du 5 män i grå kostym.
Typiskt.
Och det är här vi kommer in på det allra viktigaste, alltså konsten att faktiskt styra maskinen.
Att prompta. Konsten att skriva instruktioner alltså. Källan använder en analogi här om att stå i en glasskiosk som jag tycker är intressant. Men som vi behöver skruva lite på kanske. För om jag går till en människa i en kiosk och säger ge mig något gott. Då kan ju människan fråga, aha, är du sugen på sött eller salt?
Mm.
Men AI:n fungerar inte så, eller hur?
Nej, AI ställer extremt sällan följdfrågor om du inte tvingar den till det. Om du promptar AI:n med skriv någonting bra om våra nya IT-regler så kommer den att söka i sin massiva, ofattbart stora databas för att hitta den absoluta tråkigaste statistiska tyngdpunkten för begreppen IT-regler och bra.
Snark alltså.
Ja, men eller hur? Du har ju gett den ett enormt sökfält och resultatet blir en generisk, innehållslös sörja bara.
Så hur snävar vi in det matematiska sökfältet då? Källan radar ni upp flera steg för en lyckad prompt. Mål, mottagare, roll och ton. Låt oss simulera det här.
Ja, kör.
Okej, jag behöver skriva ett inlägg till intranätet om att vi nu har nya IT-regler för lösenord. Om jag bara skriver det, ja då får jag alltså 3 sidor byråkratsvenska tillbaka.
Garanterat. För att få ett bra resultat måste du bygga staket runt sannolikhetsberäkningen. Vi börjar med målet och formatet. Säg typ, skriv ett kort inlägg avsett för vårt intranät.
Okej.
Nu har maskinen plockat bort miljarder format, som romaner och poesi, och letar bara efter mönster för intranät.
Fattar.
Sen måste jag ju styra vem den ska vara också. Jag vill ju inte att den ska låta som en IT-tekniker från 90-talet liksom. Så jag lägger till, agera som en vänlig och pedagogisk HR-kommunikatör. Din ton ska vara informell, stöttande men professionell.
Snyggt.
Titta vad som händer där. Genom att lägga in ord som vänlig, pedagogisk och HR tvingar du modellen att hämta ord från en helt annan del av sitt språkrum. Du tvingar den bort från den torra IT-jargongen. Nu har vi ett bra staket. Lägg till en begränsning också. Säg max 150 ord. Dela upp instruktionen i 3 korta punkter.
Aha, okej. Okay. Så genom att ge den dessa väldigt skarpa kanter så minskar jag alltså risken för att den hallucinerar iväg?
Exakt så är det. Ju snävrare och mer detaljerade ramar du ger, desto mindre yta får maskinen att gissa fritt på. Men källan har ju ett ännu vassare tips faktiskt för de gånger du själv känner dig helt blockerad och inte vet vilka parametrar du ska ställa in.
Ja. Det här är guiden absolut bästa lifehack alltså. Om du har en komplicerad uppgift och inte vet hur du ska skriva instruktionen så ber du AI skriva instruktionen åt dig.
Det är en otroligt elegant lösning på ett tekniskt problem genom att du promptar typ jag vill skapa en projektplan för en omorganisation. Vilken information behöver du från mig och hur bör en optimal prompt för detta se ut för att du ska ge bäst resultat?
Smart.
Ja, då låter du ju maskinen själv analysera sin egen arkitektur. Den berättar vilka mönster och data den behöver för att kunna utföra den statistiska beräkningen optimalt. Du låter verktyget optimera sig självt.
Det är rent ut sagt briljant. Men du, innan vi avrundar måste vi nämna att promptning inte bara gäller text. Många använder ju AI för att skapa bilder till presentationer nu för tiden. Men här finns det en rekommendation i guiden som överraskade mig lite faktiskt.
Ja, så.
Ja, guider råder organisationer att undvika fotorealistiska AI-bilder när det handlar om känsliga ämnen. Varför då? Är inte fotorealism typ det coolaste vi har just nu?
Jo, tekniskt sett kanske. Men det är ett jätteviktigt påpekande och det handlar fundamentalt om transparens och tillit. Om du till exempel ska skriva en rapport om social utsatthet i en kommun och du genererar en fotorealistisk bild av ett gråtande barn.
Ja, det känns ju starkt.
Ja, men då lurar du ju omedvetet betraktarens hjärna och tror att det är en faktisk dokumentärsituation. Källan föreslår att man istället ber om platt design, illustration eller vektorgrafik. Genom att använda en tydligt illustrativ stil signalerar du öppet att bilden är skapad som en symbol för texten, inte som ett foto av verkligheten. Det skyddar ju organisationens trovärdighet.
Aha, det är så klokt. Det handlar alltså om att använda tekniken med bibehållet omdöme. Om vi ska sammanfatta de absolut tyngsta insikterna vi dragit ur AI-kurskortet idag, vad har vi då? Jo, vi vet nu att det är sannolikhetsmatematik, inte en tänkande varelse. Den kan hallucinera eftersom den letar mönster framför sanning.
Exakt.
Vi vet att vi ska se den som en supersnabb, men oerfaren digital praktikant. Det sparar oss veckor av tid, men vi är alltid chefen som bär det juridiska ansvaret. Och framförallt, glöm aldrig USB-testet. Skydda datan, använd interna verktyg om du jobbar med känsligt material och styr maskinen stenhårt genom att ge detaljerade ramar när du promptar.
Det är ju grundbultarna verkligen. Och om vi lyfter blicken för ett sista perspektiv, ett som källan pekar mot. Vi är ju på väg in i en fas där de här verktygen demokratiseras totalt. Om ett eller två år kommer alla på din arbetsplats, dina konkurrenter, myndigheter i hela världen att ha tillgång till exakt samma AI som alltid omedelbart kan generera det perfekta statistiska genomsnittssvaret.
Så när alla kan få en perfekt välskriven rapport på 3 sekunder, vad händer då med värdet av det genomsnittliga?
Det blir ju nollställt. AI bygger ett helt nytt golv. Men det intressanta är vad detta innebär för oss människor. Om maskinen kan spotta ur sig baslinjen så blir allt det där som gör dig till människa, din förmåga att läsa ett rum, din förståelse för den lokala politiska kontexten, din kreativitet och din förmåga till verklig empati, det blir oändligt mycket mer värdefullt. Mänskliga egenskaper blir din enda verkliga konkurrensfördel.
Vilket är en otroligt befriande tanke mitt i all teknisk förändring alltså. AI skapar baslinjen, men det är du som är höjdpunkten. Så du som lyssnar, när den digitala praktikanten nu tar över alla tråkiga repetitiva dokument på ditt skrivbord, vad är det unika du kommer att tillföra som ingen sannolikhetskalkyl i världen någonsin kan gissa sig till?